Det värdefullaste som finns att vinna, att sträva efter evigt liv med Gud. Ett evigt härligt liv med Gud. I innerlig gemenskap, utan synd, utan ondska, utan plåga, utan tårar och lidande. Att få del av det livet, det är att bli frälst. Att bli frälst är omöjligt för människor, men möjligt för Gud. Idag ska jag predika utifrån Matteus 19:16-30. Jag ska predika om vårt behov av att se synden, vår egen synd. Att vi har synd som skiljer oss från Gud. Att vi är syndare och att vi är otillräckliga. Om att frälsningen är ingenting som vi kan fixa eller lösa, men att frälsningen är något som Gud kan. Och om att det vi uppger för Jesu Kristi skull och det vi vinner. Men först bibelordet. På sidan 708 i den här bibeln, eller på sidan 49 i den mindre. 708 eller 49. Och det är Matteus 19, vers 16-30. En man kom fram till Jesus och frågade: Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa det till honom: Varför frågar du mig om det goda? En är den gode. Och vill du gå in i livet, så håll buden. Han frågade honom: Vilka? Jesus svarade: Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, hedra din far och mor, och du ska älska din nästa som dig själv. Då sa den unge mannen till Jesus: Allt detta har jag hållit, vad är det mer som fattas? Jesus svarade: Vill du vara fullkomlig, så gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig. När den unge mannen hörde detta gick han bedrövad sin väg, ty han ägde mycket. Jesus sa det till sina lärjungar: Amen säger er, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. När lärarna hörde blev det mycket försäkta och sa det: Vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa det: För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Då tog Petrus till orda: Se, vi har lämnat allt och följt dig. Vad ska vi få för det? Jesus sa det till dem: Amen säger. Vid på nytt födelse, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Och var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar, han kommer att få hundrafalt igen och ska ärva evigt liv. Men många som är det första ska bli det sista, och många som är det sista ska bli det första. Låt oss be tillsammans. Herre, låt oss få inse att frälsningen är omöjlig för oss människor. Men låt oss också få se att allting är möjligt för dig, Gud. Och låt det få uppenbara din stora nåd. Den nåd du har gett oss och vill ge till alla andra som inte känner dig och har dig som Herre. Jag ber Herre idag att du uppenbarar mer av dig själv och ditt ord för oss. Och att du fortsätter med det hela det här året som ligger framför oss. Kom verka i oss. Öppna ditt ord. och ge mig mer nåd och kraft att predika dig och ditt ord ännu tydligare och rakare, och låt oss få kraften och uppenbarelsen att förstå dig ännu bättre, Herre. Vi vill ha mer av dig i år, inte mindre. Mer av dig, Herre. Mer av kunskap, mer av vishet, mer av nåd, mer av kärlek, mer av förvandlade hjärtan, mer av förvandlade liv. Vi vill ha mer, Herre. Ge oss mer idag och det här året som ligger framför. Amen. Sammanhanget som det här står i. Vi behöver byta fokus till det eviga livet. Jesus och många av judarna som levde på hans tid, de hade fokus på det eviga livet. Inte på den här jorden, utan på det eviga livet med Gud. Och det har även varit fokus för många av de kristna som har levt sedan dess och framåt. Och vi behöver också fokusera på det eviga livet. Annars så tappar vi bort oss i allt som den här världen har att erbjuda. Allt som finns i den här tiden. Det finns så mycket mer att tappa bort sig. Det räcker bara att plocka upp mobilen så blir man bortkollrad och tappar bort sig. Men det finns ett evigt liv. Det finns för oss. Det finns en evighet med Gud, och det är det vi ska fokusera på. Och det är därför som Jesus kom. Det var därför han levde här på jorden. Som han predikade, som han helade och uppenbarade och visade vem Gud var och är. Och nu när vi läser det här så är han på väg mot Jerusalem för att dö på korset. Och det klarade han av för att han såg mot vad som skulle komma sen. Han hade inte fokus bara på korset, utan på evigheten och härligheten hos sin far i himlen. Och när Jesus är här i Judén och närmar sig Jerusalem, då springer det fram en ung man och faller på knä för Jesus. Och detta var inte vem som helst. Det här var en ung, rik man som var ledare. Han hade en ledarposition. Antagligen i synagogan, judarnas församling. Det var en man som verkade ha allt. Han hade ungdomen och åldern. Han hade pengarna och ägodelarna. Och han hade respekten. Och ändå så kommer han där springandes, hals över huvud, och faller ner för Jesus. För att han saknade något. Även om han hade allt, verkade det som, så saknade han något. Vi kan läsa mer om det här i Markus och Lukas också, som skriver om samma sak. Om vi då är det här med synden och insikten om det. Den unge mannen, han saknade evigt liv. Det eviga livet, som inte bara är en fråga om att få ett långt liv, eller ett evigt liv i tid. Utan ett liv i gemenskap med Gud. Det är inte bara kvantiteten, alltså hur mycket, utan också kvaliteten. Att det är ett annorlunda liv. Ett liv som är med Gud, i gemenskap med Gud. Ett annat liv vi lever här än det man lever här på jorden utan Gud. Och du som har fått del av det livet genom din tro på Jesus Kristus. Om du minns hur ditt liv var innan Jesus, så förstår du vad den här mannen längtade efter och saknade. Ett liv innan frälsningen i Jesus, innan man har fått del av den heliga ande. Han saknade gemenskapen med Gud. Han saknade frid med Gud. Han saknade kontakten med livets källa genom Jesus Kristus. Den unge mannen kom till rätt person. Han kom till Jesus Kristus, den enda vägen till Gud. Han förstod att han saknade något. Det är många som knappt gör det. Han saknade det eviga livet. Och han ställer rätt fråga. I alla fall som en första början. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus, han svarar med att peka mot Gud och mot Guds ord. Jesus kom inte för att lägga till saker till Guds ord som det judiska folket redan hade. Jesus kom för att fullborda, uppfylla. Så därför pekade Jesus mot Guds, mot Gud och hans ord. Och den unge mannen frågar vilka bud Jesus menar att han ska följa. Man kanske inte förstår varför han säger så, men det fanns, man hade lagt till så mycket till Guds ord så att det var lätt att tappa bort sig. Bland alla bud som rabbiner och laglärda och fariser hade lagt till. Men Jesus svarar med att upprepa några av de 10 budorden som gäller mellan oss och mänskliga relationer. Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Hedra din far och mor och du ska älska din nästa som dig själv. Och han avslutar med att sammanfatta alla buden som handlar om hur vi människor ska bete oss mot varandra. Med att vi ska älska vår nästa som oss själva. Håller du dem så får du evigt liv. Håller du buden så får du evigt liv. Och här kommer vi till kärnan av den unge mannens problem. Han trodde han hade lyckats. Han trodde han hade klarat av det här. Han såg inte sin synd. Han såg inte sitt misslyckande. Han trodde på allvar att han hade lyckats uppfylla hela lagen. Och det här var möjligt för att många av de judar som levde på den tiden, man hade gjort lagen till att handla om allt det yttre, inte om det innersta hjärtat, utan till vad man gör här ute. Till om man ger tiondet av mynta och vad man odlar, och till att man går i synagogan och säger rätt saker och gör rätt saker och inte bryter någonting av sabbatsbuden. Han hade gjort det synliga, men han hade missat hjärtat. Och man hade förklarat och tolkat Guds lag så att det var möjligt att tro att man hade uppfyllt den. Men ändå var det någonting han saknade. För han säger ju själv, det ser vi i vers 20. Allt detta är hållit. Vad är det mer som fattas? Han känner fortfarande att det är någonting som saknas. Även om han har trott sig att han uppfyllt hela lagen. Och Jesus svarar. Jesus svarade: vill du vara fullkomlig, så gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När den unge mannen hörde detta gick han bedrövad sin väg, ty han ägde mycket. Jesus drar det till sin spets. Jesus sätter fingret på det som den unge mannen inte kan eller inte vill skiljas ifrån. Det som har större plats i hans hjärta än längtan efter Gud och evigt liv. Hans förmögenhet, allt han ägde. Och nu till slut så ser den unge mannen sitt hjärta. Pengarna och ägodelarna var viktigare för honom än Gud. Och han klarade inte av att skiljas från sina ägodelar. Låt oss se vad Jesus gör här. Steg för steg ställde Jesus den unge mannen inför svårare regler och lagar. Du ska inte mörda. Ja, men jag har inte mördat någon. Inte begå äktenskap. Nej, jag har inte begått äktenskapsbrott. Inte skält. Du ska inte ljuga. Lite svårare att hålla. Du ska hedra din far och mor. Mycket svårare. Du ska älska dig nästa som dig själv. Omöjligt för oss människor. Utan Gud. Och till slut, när han ställer det på sin spets: vill du vara fullkomlig, sälj allt och ge till fattiga och följ mig. Så ser mannen sin egen oförmåga. Han lyckas inte släppa det här. Han lyckas inte släppa och ge upp sin syndiga kärlek till sina ägodelar för Guds skull. Och för att nåd ska vara nåd och Guds frälsning vara Guds och inte människors verk, inte någonting vi fixar, så behöver alla människor se sin synd. Vi behöver se vår synd, vår otillräcklighet, vår oförmåga, att vi inte fixar eller klarar av de krav som Gud har och ställer på oss i sin lag. Och detta ville Jesus visa både den unge mannen och alla andra som lyssnar till hans undervisning, och till oss också. När Jesus börjar undervisa i bergspredikan, som är en av de första predikningarna han håller, vi kan läsa några korta verser ifrån kapitel 5 och vers 20. Där säger Jesus så här: jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärare och fariseerna, ska ni inte komma in i Guds rike, in i himmelriket. Och sen går han senare i vers 48, så säger han så här, för att sammanfatta allt man har sagt om lagen: var alltså fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Det är måttet för att klara inträdet. Vara fullkomlig som Gud själv är fullkomlig. Och det är inget vi klarar av. Ingen av oss klarar vara fullkomlig som Gud. Det är bara Gud som gör det. Och därför, alla de här reglerna och lagarna som vi har i Bibeln först och främst, och Gamla testamentet, det är inte syftet att rädda oss människor, utan att hjälpa oss att se saker om oss själva. Paulus skriver i Romarbrevet, i Romarbrevet kapitel 3, vers 19 och 20, så skriver han så här: men vi vet att allt vad lagen säger, talar den till dem som har lagen, för att varje mun ska stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Liksom lagen ges insikt om synd. Så alla de regler Gud gav, det var för att var och en, varje människa, ska se att de har synd och skuld och inte klarar av att frälsa sig själva. Och vad händer? Den unge mannen, han går bedrövad bort. Han var inte beredd att lämna än. Han var inte beredd att ge upp allt för Jesus, för det eviga livet. Och det för oss till att frälsningen är omöjlig för oss människor. För vad fortsätter Jesus med att säga sen efter det till lärjungarna? Vers 23 och framåt i kapitel 19 i Matteus. Jesus sa det till sina lärjungar: amen säger jag er, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. När lärjungarna hörde detta blev de mycket förskräckta och sa det: vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa det: för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Så när den unge mannen har gått bort, så kommenterar Jesus det här som hände för sina lärjungar. Först säger Jesus att det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Och sen följer han upp det med en bild av att det största djuret de hade där i Israel ska försöka ta sig igenom den minsta öppningen som finns i hemmet. Ett nålsöga. Och detta gör Jesus för att verkligen understryka hur omöjligt det är för en rik att komma in i himmelriket och bli frälst. Det är som att vi skulle försöka få plats med Kanis här i rummet. Vi får inte plats med hela Kanisberget här. Det är omöjligt. Och lärjungarna blir helt förskräckta. Och det tror jag också vi hade blivit. De flesta av oss är ganska rika om man jämför med resten av världen. Det är omöjligt för en rik att komma in. Och lärjungarna blir förskräckta och frågar, vem kan då bli frälst? Om det är omöjligt för en rik, är det någon som kan bli frälst då? Och Jesus svarar med, nej, ingen människa kan frälsa sig själv. Det är omöjligt för människor att bli frälst. Och det här är en sanning som vi behöver ta in. Vidden av att ingen människa kan frälsa sig själv. Och ingen människa kan frälsa någon annan heller. Det är omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Och det här är den goda nyheten. Det här är evangeliet. Det är det här som är nåden och frälsningen. Det som Gud gör. För det finns frälsning som Jesus gör möjlig. Genom sitt liv, sin död på korset och sin uppståndelse från de döda. Jesus levde ett liv utan synd, fullkomligt, som Gud, för vår skull. Och Jesus tog på sig straffet för vår synd och skuld på sig och dog för oss. Därför finns det frälsning att få. Det är ingenting vi tar eller klarar av. Det är någonting vi får. Frälsningen är vad Gud gör som vi inte klarar av. Jag ska läsa ett kort stycke som säger samma sak ifrån Efesebrevet kapitel 2 vers 8-10. Där står det så här: Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Och det här är bättre än alla julklappar vi kan få. Och det är därför vi har firat jul. För att vi firade den bästa gåvan som finns. Att Jesus kom till jorden som vår frälsare. Och efter att Jesus sagt det här och lärjungarna lugnat sig lite, så börjar lärjungarna och Petrus fokusera annorlunda. Nu finns det hopp om frälsning. Och då tänker Petrus och lärjungarna, men vi som har lämnat allt, vad ska vi vinna på det då? Vad får vi som har lämnat allt och följt dig? Du sa till den unge mannen att om han lämnade allt skulle han få en skatt i himlen om han sålde allt. Vad ska vi få då? Och Jesus svarar först till de lärjungarna specifikt. Till sina 12 lärjungar. De skulle få en stor belöning. De skulle få döma Israels 12 stammar sittande på 12 troner. Men de skulle behöva vänta först. För det skulle inte ske förrän Jesus sätter sig på härlighetens tron vid nyfödelsen och nyskapelsen av världen. Det finns saker i Bibeln som står där, men som vi inte vet så mycket om. Och det här är en av de sakerna. Och att lärjungarna, Jesu lärjungar, också vi, alla kristna, ska vara med och regera med Jesus och döma med Jesus i hans rike. Det får vi se fram emot och vi får se hur det blir. Det står inte så mycket om det i Bibeln, men det står att vi ska få vara med. Och sen fortsätter Jesus med att säga att var och en som lämnat något värdefullt eller en viktig relation för Jesus skull ska få hundrafalt igen och ärva evigt liv. Vilket löfte! Och det gäller oss också. Vad vi ger upp för Jesus kommer han att belöna hundrafalt. Som han säger här. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar. Bara en parentes. Det står en relation som det inte står att man ska lämna. Och det är den i äktenskapet. Till sin man eller fru. Det står inget om. För den relationen vill Gud att man istället håller fast vid till hans ära. Men de andra relationerna är sådana man kan lämna för Jesus. Sen kan man, och det har hänt många, bli lämnad i en relation för att man följer Jesus. Det är också sorgligt. Men det är en annan sak än att själv välja att gå ut ur ett äktenskap, som man säger för Jesus skull. Men vi fortsätter nu. Allt detta som vi lämnar och kan lämna för Jesus kommer att ges mångdubbelt igen. Det du offrar för Jesus, det du lämnar för Jesus, kommer han att välsigna och ge tillbaka. Har du lämnat ditt land för Jesus, kommer Jesus att ge tillbaka. Har du lämnat dina föräldrar för Jesus? Har du lämnat eller blivit av med vänner för Jesus? För hans skull? Har du blivit av med jobb eller lämnat arbete för Jesus? Var och en kommer få hundrafalt igen av det vi lämnat för hans skull. Och det börjar redan här på jorden. Se omkring. Se på dem som sitter här jämte er. Här har ni som har lämnat föräldrar och barn eller vänner. Nya föräldrar, nya barn, nya vänner. Det kostar på att följa Jesus ibland. Men Jesus har välsignat oss. Vi är en familj som får följa Jesus tillsammans. Ni är min familj. Ni är mina vänner. Och Jesus har välsignat oss med varandra. Det här är en del av löftet som Jesus sa. Att vi ska få nya föräldrar, nya barn, nya vänner och syskon redan här på jorden. Mitt i svårigheter och förföljelse så kommer Gud välsigna. Lita på Gud, han kommer hålla sina löften. Och inte nog med det. Den som är beredd att ge upp allt för Jesus ska vinna evigt liv också. För den som är beredd att ge upp allt för Jesus genom Guds nåd och Guds kraft och Guds hjälp finns det evigt liv. Det värdefullaste som finns här på jorden eller inte ens på jorden, det värdefullaste som finns att vinna. Det kan vi få del av. Och jag hoppas att du redan har fått del av det livet. Om annars, sträva efter och sök till Jesus för att få det livet. Och jag ser fram emot den dag när vi tillsammans får möta Jesus och få se ännu mer av den härlighet som han kommer att löna oss med. Just nu så känner vi att är vi några få, inte så många som sitter här i kyrkan, och kanske känner vi oss ensamma här eller hemma. Men vi kommer att få leva för evigt med Gud i härlighet. Och han kommer att belöna oss allt vi har uppoffrat för hans skull. Och det är hundrafalt. Så varje sak du offrar dig upp för Jesus här, kommer du få belöning hundrafalt. Det är en investering för evigheten vi gör. Den tid vi ger. Den tid vi har gett till Jesus i den här församlingen. Den tid vi har gett i bön. Den tid vi har gett till att välsigna och hjälpa andra människor för Guds skull. Allt detta har Gud koll på. Och du kommer få igen. Inte som ett hot utan som en välsignelse. Gud kommer att löna dig. Han kommer att löna Ivan för hans kamp och trofasthet. Han kommer att löna dig, Eivor, för ditt spelande. Han kommer att löna dig, Ingrid, för alla åren med söndagsskola. Han kommer att löna dig, Bo, för vad du har gjort och skottat och hjälpt människor. Ni kommer få lön, var och en av er. Jesus kommer att ge er lön. Och det kommer att bli hundrafalt. Så sluta inte att ge upp saker för Jesus. Det är en investering. Låt oss be och tacka. Herre, hjälp oss att se vår otillräcklighet och vår synd. Och kom och uppenbara din frälsning och nåd för oss. Och hjälp oss att vara redo och ge upp allt för dig. Och hjälp oss att lämna allting som står i vägen för dig. Vad det än är. Hjälp oss att leva hela våra liv till din ära. Och tack för löftet att vad vi än ger och lämnar för dig kommer du att löna hundrafalt och ge oss evigt liv. Tack för dina löften. Tack för att vi ser fram emot ett evigt liv med dig. Och tack för att vi redan får smaka på närheten och gemenskapen med dig här och nu på jorden. Tack för de välsignelser du ger oss redan här. Tack för den här församlingen. Tack för alla de medlemmar och vänner och syskon du har gett oss i varandra. I våra vänner som tillhör dig. Tack för att du inte väntar med att ge oss all välsignelse sen. Bara. Utan att du redan välsignar oss och hjälper oss här och nu. Och tack för att du kommer möta oss med ännu mer härlighet och evighet. I evigheten med dig. Hjälp oss att få fokus och få vår riktning och vår blick fäst på dig, Gud. Så att våra liv levs inte med ögonen i backen på den här jorden. Utan ögonen lyfta mot dig och ditt rike. Så att vi orkar och får kraft och vilja och längtan att leva ännu mer hängivet, ännu mer uppoffrande för dig. Tack för det år som ligger framför. Låt oss få leva ännu mer för dig det året. Tack för det år som ligger bakom. Och tack för den lön du ska ge oss för allt det vi gett och uppoffrat för dig det året som varit. och livet som varit bakom. Tack för att vi får se framåt mot att möta dig. Och även se framåt mot att få belöning av dig. Tack Herre för att vi har det bästa framför. Och jag ber Herre att du hjälper oss att i mötet med människor, precis som Jesus, hjälpa de människorna till att se sin synd och otillräcklighet. För att kunna ta emot din nåd och frälsning. Herre, hjälp oss att dra det så långt att människor ser att de inte förmår själva och behöver din hjälp. Och hjälp oss då att leda människor närmare dig. Låt det år som ligger framför få vara fyllt av människor som kommer till tro och söker och får frälsning ifrån dig, Herre. Både i världen men också här i Älvsbyn. I Jesu Kristi namn. Amen.